Mordet på Per Albin av Jonas Hultqvist, inläst av mig, Axel Odelberg, och producerad av Bokea. Introduktion. De som mot förmodan läst min farfar Sten Borgmans bok Polismans dagbok, eget förlag, inser varför texten han lämnade efter sig som, om sitt liv som polis inte fick något större genomslag. Ett hövligt omnämnande i polistidningen, det var allt. För tyvärr skrev han sällsynt tråkigt. Dessutom undvek han det viktigaste, det som hände våren och försommaren 1939. Han var förhindrad av det tysthetslöfte han tvingades avge inför ärkebiskop Erling Eidem. På den tiden var statskyrkan statens och ärkebiskopen generaldirektör. Min farfar Sten och hans kollega Krans fick således infinna sig hos ärkebiskopen i Uppsala och svära på Bibeln att de inte skulle läcka ett skvatt. Statsministern var med per telefon, förstärkt med högtalare. Han andades tungt, märkt av det förkalkade hjärtat som först strejkade i maj 1939 och som senare gav honom infarkt nummer 2 1946 när han segnade ner död på spårvagnshållplatsen på Ålstensgatan i Bromma. Jag ska inte gå händelserna i förväg, men det som hände då, våren 1939, fick konsekvenser. Det var visserligen en samlingsregering som var ansvarig för undfallenheten gentemot Nazityskland under kriget, men alla visste att det var Per Albin Hansson som bestämde. Utan Per Albin, inga tyska tågtransporter genom Sverige. Ingen svensk järnmalm till den tyska krigsindustrin. Inga svenska kullager till de tyska stridsvagnarna. I efterhand har Per Albins agerande beskrivits som stor statskonst. Inte av alla, men han höll i alla fall oss utanför kriget. Det kan även kritikerna hålla med om. Men vad ingen av våra historiker kände till, han hade Nazitysklands tumme i ögat. Och för säkerhets skull en uppkörd i röven också. För sig själv skrev farfar ner händelseförloppet, upptäckte jag efter hans död. Hans anteckningar låg i en skrivbordslåda i ett brunt kuvert adresserat till mig. Kära Nisse, det som du kommer att få läsa kan nog komma att skaka om en del. Behandla materialet som det förtjänar. Jag har inte alltid beundrat dina skriverier i kvällspressen. Ibland tycker jag att du tar dig för stora friheter och tummar på sanningen. Jag gillade inte heller när du var sexrådgivare i Expressen. Men jag vet att du är en någorlunda fungerande journalist och att du gör så gott du kan. Det lilla fotot i kuvertet är en gåta som du kan roa dig med att lösa. Det borde inte vara allt för svårt. Kanske är hon inte i livet, men om hon är det och du träffar henne kan du hälsa från mig och du kan gärna säga att jag inte har glömt och att jag fortfarande tycker att hon är en kallhjärtad kvinna. Fast jag älskar henne nog trots allt. Någon har sagt att man blir bara riktigt kär en gång i livet. Själv vet jag inte riktigt. Men säg för inget till din farmor, är du hygglig. Vissa familjehemligheter mår bäst av att vara det. Allt gott, grabben, din farfar Sten. Fotot föreställde en mörkhårig kvinna. Hon såg trevlig ut i största allmänhet. Och det var inte alldeles lätt att se hur denna person kunde beskrivas som både kallhjärtad och älskansvärd efter så många år. Jag satte mig ner med anteckningarna. Här låg en kanonstory och lurade. Men den behövde hotas upp. Verkligheten borde vridas upp i fiktion, som Janne Myrdal sa. Så då gjorde jag det. Nils Borgman. Norra Nazityskland, mars 1939. Piloten drog runt startvredet. Motorerna hostade igång innan de med ett tungt råmande svarade när han sköt fram gasreglagen och den tunga maskinen plöjde fram på vattnet. Det blåste på Gråsdölner C, men vågorna besvärade inte planet som tryckte upp ett gigantiskt svall när det sköt fart, fick lyftkraft och var i luften. En val med vingar. Det välbekanta suget drog honom uppåt in i molnen där planet krängde i turbulensen.